oss. Men vad gör det när Gud är på vår sida, höll jag på att säga. Vi ska ha en, vi ska läsa ifrån Romarbrevet 13 och 11 och så några verser framåt. Det står: ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, så som det hör dagen till. Inte med festande och drickande, inte med otukt eller orger, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord och vi ber dig att det och inte massa annat ska vara vårt fokus nu och att det ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Den här texten som jag läste nyss kommer att finnas med som en fond i bakgrunden, men det kommer inte att vara så att jag endast utgår ifrån den, utan det kommer vara ytterligare några texter som kommer. Jag kommer tala idag om att leva med en fot i himlen. Att leva med en fot i himlen. Jag kommer tala om att leva, det kräver ett syfte. Och att mening med livet ger mod att leva det livet. Och sen ska vi tala om att helga Guds namn. Att leva kräver ett syfte, mening ger mod och helgat vare Herrens namn. De tre delarna. Att leva kräver ett syfte. När jag var historialärare tidigare så är det viktigt att belysa första världskriget och skillnaden gentemot andra världskriget. Man visar lite filmer, man tar upp lite historiska exempel och så vill man liksom få fram den här stämningen som rådde 1913-14 när första världskriget bröt ut. Man brukar tala om ett renande krig. Och det här talar man om därför att man såg krig som någonting som varje man skulle gå igenom. Precis som vi ibland lite slarvigt kan säga att man blir inte man förrän man har gjort lumpen. Så var det då man blir inte man förrän man har gått igenom ett krig. Det gör barn till män, pojkar till män. Så när det blev världskrig, det första världskriget, så var det inte så att människor gick runt och ojade sig och oroade sig. Det fanns säkert de också. Men den dominerande stämningen var att folk gick ut på gatorna och jublade. Nu får vi ha krig! Känns ju nästan svårt att tänka i de termerna. När man i Tyskland försökte ta värvning så försökte så många ta värvning att man till och med försökte förfalska sina intyg så att man visade att man var äldre än man egentligen var så att man skulle kunna ge sig ut på västfronten och skjuta lite fransmän. Vad kommer då det här sig? Det finns många olika orsaker. Mycket handlar om en växande nationalism och att man såg det som någon form av syfte att både leva men också dö och uppoffra sig för sin nation och för sitt land. Att leva för ära och att faktiskt ha gjort någonting med sitt liv. Att inte bara vara ingen utan att vara på fronten och att få leva och dö för sitt land och någonting större. Det var liksom det som drev den här rörelsen. Sen när andra världskriget startade så är det helt andra tongångar hos många. Det finns ingen längtan efter krig utan det ses som ett nödvändigt ont för man såg hur många miljoner som dog och hur mycket elände det här kriget var. Nationalismens stora baksida. För att offra sitt liv krävs syfte och mening. Men också för att bara leva sitt liv krävs samma syfte och mening. När vi möter krig och konflikt så inser vi att livet är värdefullt. Det är ingenting som ska slarvas bort. Vi har fått ett liv och det är värt att vårda. Vid några tillfällen så har jag suttit med dem som har fått ett sjukdomsbesked som visar att livet snart kommer ta slut. Många gånger så är det här när man är äldre och man insåg att dagarna kanske ändå inte var så värst många. Men det händer att det sker väldigt mycket tidigare. Olyckor som kan förändra livet, men sjukdomar som tydligt förkortar livet. Och jag minns när jag delvis satt vid min pappa och så läste jag samtidigt om människor som tog sitt eget liv. Och någonstans så blev det där liksom kortslutning i min tanke. Jag insåg att det finns de människorna som verkligen vill leva, men de får inte det. Och så finns det de människor som gör allt för att avsluta sitt liv. Och någonstans så flög det förbi en tanke att det är lite orättvist. Man ska inte ha samma predikan två gånger kanske. Men jag kan inte annat än att komma tillbaka till samma statistik som jag använde för två veckor sedan när jag talade då. När jag lyfte tankarna om existentiell hälsa. Och det som är så centralt för att kunna leva livet. Att man har en mening och ett syfte. För om man inte har en mening och ett syfte med sitt liv, så är det så många saker som händer i vår tanke att det blir svårt att fortsätta ha ett meningsfullt liv. Det är inte bara det att man inte har någonting att dö för. Du har heller ingenting att leva för. Den här studien visar att 96% av tonåringar mellan 16 och 24 år, 96% känner att man har brist på existentiell hälsa. Och jag tar de här procentsatsen en gång till. 48% av den här gruppen brottas med tankar om döden. 64% känner att de inte har något mål eller något syfte med sitt liv. 30% att deras liv är meningslöst. 70% att livet är tomt. 53% lever i vad de beskriver som fördömelse. Och 59% att de har skuld i sitt liv. Och det här drar den här studien fram till att man i familjerna och i hemmen inte pratar om vad som är meningen med livet. Man håller på med andra saker. Pratar om vilken resa man ska ha och vad man ska göra liksom, som är roligt. Vi åker på Tivoli och så vidare. Men man pratar inte vad som verkligen är meningsfullt. Det finns ett uttryck som säger så här: livet är inte värt att leva om du inte har något värt att dö för. Livet är inte värt att leva om du inte har funnit något som också är värt att dö för. Det behöver liksom finnas den där dimensionen i ditt liv. För att ha en motor i ditt liv måste du ha ett syfte med ditt liv. Någonting som driver dig framåt. Och utan den delen, varför ska du då fortsätta leva? Ni känner till den här berättelsen om Romeo och Julia. Hur Romeo och Julia älskar varandra. Och i slutet av den här berättelsen, det här är ju en tragedi, så är det som att de försöker att få varandra genom att luras lite grann. Så Julia, hon fejkar sin egen död. Och Romeo står där bredvid. Och så ser han hur Julia har dött. Meningen och syftet med hans liv har försvunnit. Så han tar sitt liv. Och Julia vaknar upp och ser att hennes älskare har tagit sitt liv, så hon tar sitt liv. Och så slutar den här berättelsen väldigt tragiskt. Och så känner jag så här skulle jag bara vilja pausa och säga: Du kanske tror att Julia har dött, men hon är inte död. Du kanske tror att syftet med livet inte finns, men det finns ett syfte med livet. Du kanske tror att det inte finns någonting värt att leva för och att allt det liksom hopp som du hade dog med din tonårstid. Men det finns någonting mer. Kasta inte bort ditt liv. Augustinus, en av de största kyrkofäderna, hans kändaste citat är hämtat ifrån en av hans böcker som heter Bekännelser. Han sa så här: du, o Gud, har skapat oss till dig, och våra hjärtan är oroliga till dess de finner vila i dig. På engelska, our souls is restless till they found rest in you. Och det ligger så mycket i den frasen som vi känner igen i oss själva, att vi alltid är på jakt efter någonting. Vi försöker hitta syfte och mening, och vi brottas med de frågorna. De här delarna behöver vi för att leva. Men vi behöver många saker för att leva. Vi behöver luft för att andas. Vi behöver mat för att kroppen ska klara sig. Vi behöver vatten för att vi inte ska torka ut. Vi behöver sömn för att leva. De här fysiska, basala behoven, det behov som vi har för att kunna fortsätta. De där, de kan vi lätt liksom ge. Mat, kläder, vatten, luft och sömn. Vi är duktiga på att ge de sakerna i Sverige. Men vi alla förstår att det här räcker inte för att få ett syfte med sitt liv. Så vad vill vi då ha? Vi vill ha upplevelser kanske. Om jag bara får erfara tillräckligt många saker, se världen, resa jorden runt, eller få en karriär som är värd någonting. Om jag får göra den där karriären och bli det där som jag har längtat efter så mycket. Tänk att jag får gifta mig och få barn. Tänk vad härligt det skulle få vara att få finnas i den där härliga liksom familjelivet. Alla de där sakerna är goda. Alla de där sakerna är bra. Vi behöver både upplevelser och karriär och en god familj att få känna som min. Men många gånger så tror jag att det snarare är jakten på de här sakerna som vi strävar efter än sakerna och de här sammanhangen i sig. Jakten på upplevelser, jakten på karriären, jakten på familjen. För när man väl har kommit dit till målet så är det som att den här rastlösheten på insidan fortsätter. Att jag trodde att det var detta jag sökte. Jag trodde att det var detta jag ville ha. Men när jag väl kommer till slutet och står där vid målet så är det någonting i mig, en itch, ett skav som liksom, det finns någonting mer. Det är det Augustinus talar om. Jag vill inte säga att de här sakerna är meningslösa, absolut inte. Vi behöver både vatten och mat och kläder. Vi behöver upplevelser och karriär och familj. Allt det där är viktigt. Men det som vår tro talar om är att detta är bara vägskyltar. Vägskyltar mot ett större mål. Men du kan inte bo i de här delarna och känna att det är nog. Jag vet inte om du, när du har varit på väg till en destination någon gång, har sett så här infoskyltar. De kanske inte är så supernödvändiga i dagens tekniksamhälle. Men innan det att du kommer till en stad så står det typ Uddevalla, information. Kan du svänga av där? Och så ser du en karta på Uddevalla. Och så kan du beundra denna vackra stad. Och så kan du se liksom, här finns sevärdigheterna och de här sakerna ska du besöka. De här numren ska du ringa och så vidare. Det har ju varit tillfällen då jag har sett de här. Och du har tagit av där och tänkt att det här är avfarten till dit jag ska. Information, Uddevalla, så åker man av. Då tänker man, nej, jag har bara kommit till informationsskylt, inte till staden själv. Man kan ju gå ut där, man kan kissa, man kan äta en macka. Man kan beundra den vackra tavlan. Men mycket mysigare än så får man inte på en informationsplats. Bilen åker förbi utanför. Men ibland så är det som att jag tror att vi tänker att informationsskylten där det står Uddevalla är Uddevalla. Att vi har kommit till den här platsen och så tänker vi, nu är vi framme. Här ska jag fira jul, trots bilarna här utanför. Det finns inga vänner, det finns ingen släkt, men det står Uddevalla, så det är Uddevalla. Det finns någonting i allt det som du tror att du längtar efter som visar på en större längtan. Någonting i det där familjära. Att man längtar efter en pappa därför att det finns en större far som vill omfamna dig. Att du längtar efter en familj för att det finns något större familjärt som vill omsluta dig. Att du längtar efter erfarenheter eftersom att det finns erfarenheter som är högre än de som du har upplevt. Att du inser att du behöver luft för att det finns någon som är viktigare än luften du andas och maten du äter. Att varenda del som du tror att du längtar efter när du har en craving eller när du har någonting i ditt hjärta som sträcker sig ut. Så är det bara en bild på att det finns någonting annat som är djupare än detta. C.S. Lewis säger att vi är som en fisk på land. Vi är uppkastade och försöker kippa efter andan, men vi får inte luft. Men eftersom att vi ligger på land och eftersom att vi har en längtan efter vatten kan vi veta att det finns vatten, säger han. Så bara det att du har en längtan efter någonting som är djupare och mer än det du upplever är för C.S. Lewis ett av de största gudsbevisen. Du skulle inte ha den här längtan i ditt liv om det inte också finns någonting som kan ge dig svar på de frågorna du också ställer. Vår tro talar om att genom korset kan du ta del av allt detta. Att genom hans död och hans uppståndelse så öppnar han en väg till Gud. Allting är klart. Hans armar är utsträckta mot dig. Du behöver inte göra annat än att säga, jag byter mitt liv mot ditt liv. Ett enormt stort pris. Men ingenting emot det som du faktiskt får. Ibland så måste man mista livet för att få ett liv. Och vi ska läsa den texten ifrån Markus. Sedan kallade han till sig lärjungarna och folket och sa, om någon vill gå i mina fotspår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa sitt liv tillbaka? De här verserna talar om det som jag just nu försöker att förmedla. Att om du försöker leva ditt liv bara för din egen skull, för det lilla som du har runt omkring dig, så kommer det komma en tid då du inser att detta inte är nog och du kommer mista ditt liv. Men om du ger ditt liv till någonting som är större, någonting som är evigt, någonting som är högre, så kommer du få ditt liv tillbaka. Detta är det saliga bytet. Jesus säger, jag vill ge dig allt vad Gud har för dig. Din plan har funnits skriven i hans bok från världens begynnelse. Det finns en tanke, en mening, ett syfte. Ditt liv är inte meningslöst. Vad än du själv säger till din egen spegelbild så är Du är värdefull. Men det kostar dig dina egna planer. Det kostar dig dina egna tankar och dina egna ambitioner. Evangelium handlar om att han gav allting. Och om du ger allting till honom så hittar du hem. Den här meningen, mina vänner, ge mod. När du hittat någonting som är större än dig själv så ger det mod att kliva vidare. I första världskriget så stod folk på kö för att få kämpa i kriget. Den här typen av mod är ett mod som fanns där men för fel syfte. Men att få ha Gud i ryggen som backar dig på den väg dit du går, finns det något mer värdefullt? Att ha ett löfte om att den helige ande hjälparen alltid finns där och leder dig dit han vill att du ska gå. Han leder dina steg på sin väg. Ibland kostar det här otroligt mycket. Ibland kostar det här mer än vad vi kanske trodde att vi var villiga att ge. Kyrkans historia visar om det här. Men när du står där och är villig att göra det som är rätt av rätt anledningar, så visar det på en karaktär och på någonting som får andra människor att också få upp blicken för vem Gud är. Att inte flacka eller backa. Jag ska läsa psalm 46 som handlar om trons styrka, hoppet som vi har, för körledaren av Korahs ättlingar en sång. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om en jorden skälver och bergen störtar i havets djup, om en vattnen brusar och skummar. Och bergen darrar vid havets uppror. Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad. Som den högste som har helgat till sin boning. Där inne bor Gud. Den ska aldrig falla. Den får hjälp av Gud när morgonen gryr. Folken larmar. Riken vacklar. Då hörs hans röst och jorden bävar. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Lugn, var lugn, besinna, säger Herren. Jag är Gud. Med Gud i livet så blir det som en fast grund som står när allting annat vacklar. Det blir som någonting som du kan hålla fast vid när allt och alla är emot dig. Mening i livet, en fast grund, ger mod att också ta dig ut och leva det livet du är kallad till. 390 ungefär så sker en händelse som jag skulle vilja ta dig med till. Ambrosius, han är ärkebiskop, eller han är biskop i Milano. För övrigt så var det han som genom sitt liv och sin hängivenhet fick visa Augustinus vägen. Så han fick be med Augustinus till frälsning. Där i Milano så bygger han församlingen. Vid den här tiden så är Milano också sätet för kejsaren. Så kejsaren var inte i Rom utan i Milano. Kejsaren Theodosius, han vill vara en kristen men han är också kejsare. Han får höra om ett upplopp i Thessalonike som ligger i norra Grekland. Han åker dit och han rensar upp. Han slaktar en stor del av den staden. Många människor dör. Ambrosius ser det här, får läsa om det här. Och han står inför ett val. Vad ska jag göra nu? Han väljer att konfrontera hela romarrikets kejsare. Och så skriver han ett brev till kejsar Theodosius när han är på väg från Thessaloniki tillbaka till Milano. Och så skriver han: tror du att detta kan göras i skymundan? Även om människor blundar, så blundar inte Herren. Tror du att du kan komma tillbaks hit och ta del av nattvarden utan att du omvänt dig i säck och aska? Precis som David omvände sig, ska du omvända dig. Precis som han bekände sina synder inför Natan, ska du bekänna dina synder inför mig. Annars är kyrkan stängd för dig. Det krävs lite ryggrad för det. Det är uppenbart att det här måste ha varit ett svårt brev att skriva, därför han visste att det här kunde kosta honom hans liv. Men Theodosius får det här brevet och inser att han har syndat. Han kommer till Milano, faller på knä och ber Gud om syndernas förlåtelse. Genom att vi står upp för det som är rätt med Gud i ryggen, därför att han är vår fasta borg, så kan stora saker hända genom oss. Men vi ska inte tro att alltid när vi står tillsammans med Gud så kostar det ingenting. För ibland kostar det oss allt vad vi har. Det finns en annan berättelse och den är på många sätt snarlik. På 1500-talet, 1535, så ville Henrik den åttonde ha en ny fru. Han hade blivit trött på sin fru Katarina och ville gifta sig med en annan tjej. Och det här ville han ha godkänt av rikskanslern. Han tänkte bryta med hela den romersk-katolska kyrkan. Han ville själv bli kyrkans överhuvud. Och anledningen till det här var att han var förälskad. Problemet är bara att rikskanslern, som är den högsta tjänstemannen i hela England eller Storbritannien då, han var inte riktigt lika säker på att det här var en bra idé. Han hade funderat i sitt liv på att bli munk. Han bestämde sig för att inte bli det, för han trodde att Gud hade kallat honom till att tjänstgöra inför kungen. När han står där inför det här valet, ska jag skriva under det här eller inte? Så säger han: jag kan inte skriva under det här, för det här är inte Guds ord. Thomas Cook, som han hette, han hade en fru. Han hade 5 stycken barn och han stod inför valet: om det är så att jag skriver på det här, så bryter jag mot det jag tror är rätt. Men om jag inte skriver på det här har mina barn ingen far. Han går emot kungen, vägrar skriva under. Och när han skriver under, när han inte skriver under, så blir han dömd till döden. Det står i berättelsen om honom att han säger: jag dör som kungens gode tjänare, men först är Gud i mitt liv. När han kommer till sin avrättning så står han där. Och den han citerar är psalm 51. Han citerar: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort för mig din närhet och ta inte din ande ifrån mig. Låt mig glädjas över att du räddar och håll mig uppe. Ge mig ett villigt sinne. Alla vet vem den här killen är. Vad han har velat göra och hur mycket han har velat tjäna Gud. 1935 så blev han faktiskt ett helgon. Påven helgon förklarade den här Thomas Cook. Så bödeln går fram och ska halshugga honom. Men han vill inte. Han böjer sig fram till honom och säger, kan du förlåta mig för det här? Han reser sig upp, går till honom och säger, du är förlåten för det du gör. Och så omfamnar han honom där. Och på det sättet så avslutas hans liv. Livet är inte värt att leva om du inte har någonting som är värt att dö för. Vi ska inte kasta bort vårt liv lättvindigt. Men vi ska inte backa för de tillfällena som finns då det också kommer kosta någonting. Men de här två sakerna hänger ihop. Om vi vacklar finns det heller ingenting att stå stabilt på. Gud backar oss i nöd. Gud backar oss i lust. Vart vi än går så har han våran rygg. Och vi står där och tror att även om vi möter döden så bor det eviga livet i oss. I Hesekiel 47 så talas det om en ström som går från templet. En ström som går till från templet och ger liv åt allt det rör. Det finns mycket att tala om utifrån det. Men en sak som det säger är att templet måste må bra för att landet ska må bra. Om inte flödet går från templet, hur ska landet få liv? Det är en sak att världen glömmer bort vem Gud är. En annan sak att kyrkan glömmer. Det är en sak att samhället är sekulariserat, en annan sak att kyrkan är det. Jag vet inte om du har sett Disneys klassiker Lejonkungen. Där Simba flyr bort från den han är. Han börjar äta dagmask och slutar att vara ett lejon. Men en dag får han ett slag i huvudet av Rafikis stora klubba. Han tar honom till ett vatten och säger, blicka ner, jag ser ingenting. Blicka djupare, jag ser ingenting. Kolla ännu djupare och i det får han se bilden av sin egen far. Och så hör han rösten, glöm inte vem du är. Glöm inte vem du är. Du som är född kristen. Du som en gång har tagit ett beslut. Du som en gång sa, jag står och tror på detta. Glöm inte vem du är. Sluta käka dagmask och bli den som Gud har kallat dig till att bli. Glöm inte vem du är, vem Gud är, vem han har sagt att du ska vara på den vandring du går. Glöm inte vem du är. I Romarbrevet 13 och 11 så står det, det är dags att vakna. Det är dags att vakna. Ty nu är vår räddning. Den är närmare nu än när vi kom till tro. Det är advent. Advent handlar inte om att vi bara minns att han en gång kom. Det handlar om att vi minns att en gång kommer han tillbaka. Han kommer snart tillbaka. Tänk på den dagen. Lev med den dagen. Meditera den dagen och låt den få bli en del av ditt DNA. Vi går vidare till Romarbrevet 13 och 13. Där står det, låt oss leva värdigt. Låt mig Gud få ha ett liv som ekar Kristus vart jag än går. Att inte backa för det svåra. Att våga stå för det jag tror även när det kostar. Inte glömma bort. I vers 14 står det, nej, ikläd er Herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska, att begären växer. Ibland tror jag att vi tänker, vi har meningen med livet. Den finns ju ändå här, så nu kan jag ägna mig åt allt det andra. Sommarstugan är viktig. Åh, vad den är viktig. Karriären är viktig. Åh, vad den är viktig. Och så blir allting, det som vi en gång lovade inte skulle vara det mest centrala för oss, det som blir viktigt. Glöm inte vem du är och vad han har kallat dig till. Ikläd er Herren Jesus Kristus. Vi behöver lära oss som pingstvänner det som våra fäder en gång sa till oss. Lev ditt liv på knä. Det som föds på knä måste fortsätta på knä. Glöm inte var du kommer ifrån. Vi behöver ha en fot i himlen och en fot här på jorden. Men aldrig båda i himlen eller båda på jorden. Vi måste stå fasta. Båda fötterna. En fot i himlen. En fot på jorden. Därför vi är främlingar här. Men vi bor här. Men vårt hjärta är någon annanstans. Vi måste dra himlens välsignelser till den här platsen. Vi ska inte bli flummiga, andliga och leva någon annanstans. När det är den här världen vi bor. Här ska Gud komma med sina välsignelser. Låt hela mitt väsen ropa. Kom. Kom, Herre Jesus Kristus. Det är de sista verserna som hela Bibeln har. Där står det på arameiska Maranatha. Kom, Herre Jesus, krom. Han som vittnar om detta säger ja. Jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Nåd från Herren Jesus åt er alla. Kom, Herre Jesus, kom. Tänk om det kan få bli mitt hjärtslag. Det som jag lever och andas. Kom, Herre Jesus, kom. Du finns här idag. Och du har lyssnat till den här predikan. Kanske är det första gången på länge som du var i kyrkan. Eller första gången någonsin du var här. Det här känns främmande och långt borta. Gud kallar dig till sin öppna famn. Det handlar inte framför allt om hur mycket du behöver ge. Utan att han säger, den faders arm som du längtar efter. Den stora kram som du behöver. Den vill jag ge dig, säger Herren. Den rastlöshet som du känner i livet. Kanske den meningslöshet som du brottas med. Han vill vara den som fyller det tomrummet. Jag är inte ute efter fanatism. Jag är ute efter någonting som på djupet får bli en grund i livet. Som gör att du alltid har källor att dra vatten från. Även om det kostar. Även om det kostar allt. Hans armar är öppna för dig idag. Men om du finns här och du tänker, jag tror att jag har tagit det på allvar. Men du vet någonstans med dig att mitt liv levs inte på knä idag. Jag har fastnat i andra saker. Så är det en kallelse till dig idag. Glöm inte vem du är. Kallelsen tillbaka på knä. Att leva där. Glöm inte vad han gjort för dig, vad han har för plan för dig och vem du är i honom. En fot i himlen och en fot på jorden. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig. För din nåd och för din godhet och för att det är grunden i allt. Och Herre, jag ber dig. Att du ska bli så grundad i våra liv så att vi inte vacklar i tron. Att när vi skymmer dig med annat, att de delarna får skingras. Herre, tala nytt liv i vår tro. Väck en ny passion hos oss. Låt oss på nytt få tvätta våra ögon, vända våran blick mot dig, ikläda oss Kristus. Och du som är här och är brusten, sargad och sårad, känn inga krav, utan kom till hans öppna famn. I Jesu namn. Amen.